Vi är varmt välkomna att fira mässan här idag. Det är domsöndagen idag. Så det är en allvarlig men också en härlig dag denna dagen. Vi kan börja som vi brukar göra. Vi vänder oss om i bänkarna och säger välkommen till varandra. Kanske presenterar oss också. Välkommen också du som lyssnar på närradion eller webbradion eller tittar på vår webbsändning på hemsidan. För dig som inte ser någonting idag så har vi psalmnummer 314, 651, 394 och 490. Kollekten förra söndagen till Akt Svenska kyrkan blev 1369 kronor, vilket tacksamt erkännes. Idag går kollekten till Göteborgs kyrkliga stadsmission. Under november månad så går insamlingen via ljusbäraren här borta till Networks arbete i Arad i Rumänien. Idag finns det tillfälle till att få förbön personligt. Under nattvardens utdelande, så då när du har tagit emot Jesus i sakramentet förslagsvis, så går du ut och så vänster där i ett rum sitter två stycken och ber för dig och det som du nämner för dem. Gör gärna det hellre än att gå och bära på dig själv. Idag är det kyrkkaffe efter mässan och då är du välkommen in i Sankt Pauligården. Men det första gången så är det gratis också. Och ikväll, för dig som vill fundera mer på det här med domsöndagen och det allvarliga och det härliga i detta, så predikar Hilding Egestål här i kväll klockan 18 under temat Dömd men inte förlorad. Sen på lördag den 30 november så sjunger vi in advent här i kyrkan när helgen går in. Och det händer mycket där och det är full fart på den gudstjänsten. Vi blir stilla i bön medan klockorna ringer. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss be. Så tackar vi dig Jesus för att du ska komma åter en dag. Och vi tackar dig ännu mer för att du kommer till oss just nu. Kom med ditt evangelium, kom med din ande in i våra liv. Amen. Idag kommer vi att läsa från profeten Jesaja. Men det är ju Gud som talar där förstås. Han talar om att han skapar nya himlar och en ny jord. Nya himlar och en ny jord. Och lite senare i texten, han skapar om Jerusalem till jubel. Och då är det samma verb där i grundtexten som när Gud skapade himmel och jord. Han kan skapa ur ingenting, kan han skapa nytt. Idag handlar det om hopp. Jag fick syn på en sak i texten som man också, nu blir det mer så här språkkunskaper här lite. Men jag hoppas att ni står ut med det. Före det att Gud säger att han skapar de här sakerna, nya himlar och en ny jord, och skapar om Jerusalem till jubel, så står ordet på hebreiska hineni, det betyder se. Se mig, eller här är jag, se mig. Alltså det brukar stå i Bibeln när Gud ropar på någon, så brukar de svara ibland i Gamla testamentet. Hineni, se mig, här är jag, i Gamla testamentet. Men nu är det Gud som säger, hineni, se på mig nu, när jag skapar nya himlar och en ny jord. Se på mig när jag skapar om Jerusalem till jubel. Att se på honom, det är där som hoppet finns. Att lyfta blicken. Här finns, det står i Hebreerbrevet att Mose höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Vi talar inte här om våra vanliga ögon förstås, utan om våra inre, den inre blick som den helige ande ger, där man kan uppfatta det som inte är uppenbart för alla. Här finns riktningen i en kristen människas liv. Ingenting man kan skapa sig själv detta, bara be om. Det finns en jätteviktig sång som vi sjunger ibland i kyrkan. Ge oss, o Herre, Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus. Och då talar vi förstås också om våran inre blick. Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus. Det är bara en helige ande som skapar tron. Överhuvudtaget så bör vi be den helige ande om detta på många områden i livet. Om öppnade ögon. Att se verkligheten som den är. Men också att se Jesus som han är. Som den mäktige som lyser upp hela universum och också kan göra det med ditt och mitt liv. Nu skapar Jesus nytt. Han gör det med dig och mig. Det som har blivit trasigt och trist, det som har blivit fegt och fult. Gud ensam kan skapa om, och han vill göra det i den här mässan med dig och mig. Han vill hela våra inre ögon så att vi ser inte bara det som kan ses, utan det som är lika verkligt. Att se den osynlige, att förstå att Gud är här, att Jesus är här. Jesus är också här, och han tvättar också av oss våra synder när vi ber om förlåtelse. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skuld. Till dig som har bekänt din synd, säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Och frid på jorden bland människor som han älskar. Allsmäktige evige Gud, som i din älskade son, världsalltets konung, har velat sammanfatta allt, låt hela skapelsen, befriad från tomhetens välde, tjäna ditt majestät och utan ände lova dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord, så skriver profeten Jesaja.
Så säger Herren: nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som varit ska man inte mer minnas, inte längre tänka på. Nej, gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje. Jag ska jubla över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt och klagan. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
Men du är förgås, men du består. Det är plagg som slits ut, men du är ensam, dina år har inget slut. Du biter ut dem som kläder, och de är på borta. Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig. Men
hör också Herrens ord, så skriver aposteln Petrus.
Så skriver aposteln Petrus: en sak får ni inte glömma, mina kära, för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld, och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskynda dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så lyder Herrens ord.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver Sankt Matteus. Jesus sa: när människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står där till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tackar dig för barnen och vi ber att du välsignar dem nu när de går till söndagsskolan och söndagsklubben, och välsigna oss alla andra också som vill försöka förstå vad du säger till oss idag. I Jesu namn. Amen. Idag är det alltså domsöndagen, eller som den också heter, Kristus konungens dag. En dag med stort allvar, men samtidigt med ett stort hopp. Jesus ska komma tillbaka. Första gången som han kom till oss, när han föddes i Betlehem och blev en av oss, kom han i ringhet klädd, som det heter i en julsalm. Och efter sin död och uppståndelse lämnade han oss på Kristi himmelsfärdsdag, men vi blev lovade att han ska komma tillbaka. Då kommer han i härlighet. Och då är det inte som att man inte vet om det när han kommer, utan då är det uppenbart. Alla ska se honom, vare sig de tycker om det eller inte. Ingen kommer att missa det då. Och då är ett förnyat, renat universum här, och det kommer en dom. Och den som dömer är Jesus. Han sätter sig på tronen. Och med det vill bibeltexterna säga att han är Gud. För det är bara Gud som får döma. Men frågan är då, hur dömer han? Och då blir vi ju alla intresserade, för att då handlar det ju om dig och mig. Var hamnar jag, så att säga, i den här domen? Det finns fler texter som talar om det här på andra sätt. Men just nu idag så ska vi se på evangeliet, just denna text som vi läste idag från Matteus, vad den säger. Vi ser att det finns vissa människor som Jesus här kallar för dessa mina minsta bröder, eller dessa mina minsta, det är samma personer, det står så lite längre ner i texten där. Dessa mina minsta bröder. Och om man har behandlat dem som betecknas så, väl eller illa, det är avgörande. Så är texten, så säger Jesus här. Och Jesus, han identifierar sig så nära med de som han kallar dessa mina minsta bröder, att det som vi har gjort mot dem, det har vi gjort liksom direkt mot Jesus. Så vilka är då, hela texten hänger på detta, vilka är de där mina minsta bröder? I Matteus evangeliet så är det så här, och det är i Matteus vi läser här, så är det så att det handlar alltid om Jesu efterföljare, de som tror på honom, apostlarna och de andra som tillhör Jesus. Det är dem det talas om när det sägs dessa mina minsta, eller dessa mina minsta bröder. Jesus kallar dem så därför att de är hans familj, de tillhör honom. Jag har vuxit upp med predikningar om detta, där man identifierar dessa mina minsta som i stort sett vem som helst som är behövande på jorden. Men det är en väldigt ny tolkning att läsa på det sättet. I kyrkans historia så har man alltid förstått att dessa mina minsta, det är de som följer Jesus, de som sänds ut i världen som får bland vargar, som Jesus säger. Och de som lever där och tillhör Jesus Kristus, sända av honom, det är de som är dessa mina minsta. Alltså, här i denna texten så handlar det om hur man har behandlat dem. Inte vem som helst som är behövande. Det finns det andra bibelställen för, att vi ska älska alla människor. Vi ska älska till och med våra fiender och be för dem som förföljer oss. Men just den här texten talar om någonting annat. Evangeliet säger att hur du har Jesus har blivit sänd till världen för att rädda alla människor, och hur du ställer dig till honom, det avgör ju då om du tar emot den här gåvan från Gud som är frälsningen, då blir du räddad, annars blir du inte. Men det syns också i hur du behandlar de som tillhör Jesus. Vi ser ju men varför ska då de sitta i fängelse och ha en massa behov och vara hungriga och sjuka och allt så? Jo, därför att det blir så med de som Jesus sänder ut. Om du läser till exempel andra Korintierbrevet så står det där allt som Paulus har drabbats av på grund av sitt uppdrag från Jesus när han blir utsänd i världen. Han kastas i fängelse, han blir pryglad. Ibland så har han inga pengar. Ibland har han mycket pengar också, säger han. Jag kan leva med alla de här situationerna, säger han. Och så är det ju i den första kyrkan och också i den sista kyrkan, eller senast, den som är nu här i världen. Så är det det är liksom normaltillståndet. Att följa Jesus så finns man i denna världen och det innebär svårigheter. Man får bli utsatt för vissa saker. En del mer, andra mindre. Men för apostlarna, för mer förstås. Ju finare, inom citationstecken är det alltid finare i Guds rike, ju större är riskerna. Och så var det också den tidiga kyrkan, så att det berättas, jag har ingen fena på kyrkohistoria, men det sägs att ofta när folk blev valda till biskopar så sprang de och gömde sig och sa, det vill jag absolut inte bli. Varför då? Vi är inte vana vid det nu för tiden. När våra här blir valda till biskopar så säger ju alla grattis. Jag säger aldrig grattis. Jag säger Gud välsigne dig och beskydde dig. För om man tar det på allvar så är det ett uppdrag som visst är under Guds välsignelse. Men det är också mycket farligt i en normal kyrka. Och i kyrkans historia är det så. Och därför så sprang de och gömde sig. De fick släpa fram dem i buskarna och säga, nu ska du vara biskop, vi har valt dig till det. Och då säger okej. Ja, då får ni be för mig, annars så ställer jag inte upp. Liksom, den nivån pratar vi om. Och så, tänk på hur det... Alltså, det berättas ju om kyrkomötet i Nicaea 325 där. Då var kyrkan ju äntligen tillåten i romarriket. Men bara 25 år tidigare hade det varit en våldsam förföljelse där. Och det berättas att då biskoparna som samlades där för att ha kyrkomöte och bestämma om vissa saker och så. Att där kunde man se på dem hur förföljelsen hade sett ut. De kunde sakna vissa kroppsdelar och liksom var skadade på olika sätt. För det som de hade varit utsatta för. Så det är den kategorin människor som Jesus pratar om här. Om det kommer en sån till dig, hur gör du då? Ställer du upp tillsammans med romarna och hurrar när de blir kastade till lejonen för att det gör alla andra? Eller försöker du att avhjälpa deras nöd? Och det du har gjort mot dem då, det har du gjort mot mig också, säger Jesus. För han identifierar sig så nära med dem. Och vi vet ju också vad Jesus säger till, det sa jag kanske förut också, när Paulus förföljde de kristna och så möter han Jesus där, han blir bländad av mötet med Jesus. Så han blir blind bokstavligt några dagar också. Och då så säger Jesus till honom, varför förföljer du mig? Inte varför förföljer du mina vänner eller något sånt där. Du förföljer mig. Så nära identifierar sig Jesus med dem som Paulus förföljde. Så att har du kastat en av dem i fängelse, det är Jesus själv du kastar i fängelse. Och det formar sen också Paulus teologi om detta när han talar om att vi ska vara i Kristus och Kristus i oss. Det är så nära, så nära. Men det är en annan historia. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev: vi vet att vi har gått över från döden till livet eftersom vi älskar bröderna. Alltså, det finns fler tecken på att någon är en troende människa, någon tillhör Jesus Kristus. Men ett av de tecken som nämns i Nya testamentet, det är att den som har tron, den älskar också bröderna. Alltså vilka då? Alltså det är systrarna också såklart. Det är de andra som också har varit med om samma sak. De älskar varandra för de är familj. Och nu är det ju inte alltid vi sams i familjerna, men ni förstår ändå vad som menas. Den helige ande kommer in i hjärtat, skapar tron där vi föds på nytt. Och då hör vi ihop med alla de som delar den erfarenheten. Och jag måste själv säga att när jag har varit ute någon gång och rest i världen i någon kultur som inte alls är lik vår, så märkte jag ändå att bland de troende där kände jag mig hemma ändå, fast den någon kultur jag var i där den var så totalt annorlunda från vår. Jag borde inte känt mig så hemma som jag gjorde, men jag gjorde det när jag klev in i en kyrka. Varför då? Det sitter djupt detta, djupare än kultur, mycket djupare än kultur. Och därför är det ett gott tecken då, om man nu letar efter tecken på att någon hamnar på rätt sida så att säga. Så att om det är någon som älskar bröderna som det står då, eller som Jesus säger i dagens domsen, det du gör mot dessa mina minsta, det visar vem du är, eller snarare hur du ställer dig till mig, säger Jesus. Det är det, för det sitter ihop. Och det är inte så att man kan skärpa sig och göra detta. Och så här, nu ska jag, för att visa att jag är en kristen, så ska jag bete mig särskilt gott mot de här personerna då. Utan det sker automatiskt. Det märker vi, för när Jesus frågar dem, Herre, när skulle vi ha gjort detta? De har ingen aning om att de har gjort det. Det har bara gått på instinkt. Och likadant de andra som inte har gjort det, de har också gjort det på instinkt. Det sitter liksom djupt, djupt i människan. Man behöver inte liksom bestämma sig så mycket för att göra det eller inte göra det. Utan det är ett tecken på att det har skett någonting, på tecken på relationen, på Jesus, på pånyttfödelsen. Sen är det naturligtvis inte nog för en kristen bara att vara god mot de troende eller apostlar eller sådär. Men det står på andra ställen. Och där befaller han oss i bergspredikan, som en del människor tror är basic kristendom, men det är ju avancerat där kan man säga. I bergspredikan så står det ju att det som är mycket svårare, att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Och då när vi får den befallningen av Jesus, då blir vi ju verkligen små, eller hur? Då förstår vi att här måste ske mirakler i mitt liv och i mitt hjärta om detta ska kunna bli en verklighet. För jag kan inte det själv. Det vet alla som har varit med om några svårigheter någon gång. Gud måste liksom intervenera där, komma in bara och göra någonting. Men så finns det ju då också detta då. Vad med detta att det finns kristna som förföljer kristna? Oftast när kristna blir förföljda är det inte andra kristna som gör det, utan 9 gånger av 10 är det någon annan som gör det, säger de i Open Doors. Men det händer också kanske 1 gång av 10 att det är kristna som förföljer andra kristna. Hur är det då? Vad är det då med detta? Ja, men då gäller ju detta. Det är ju därför Jesus varnar. Det är ju de som lyssnar på honom som Jesus talar till här. Vad du har gjort mot dessa mina minsta, ger du dig på andra kristna för att de tycker fel? Försöker du tränga ut dem, kasta ut dem ur kyrkorna, vilket ju händer under historiens gång, också just nu i vår kyrka. Om du är inne på den, det spelar egentligen ingen roll om de har rätt eller fel, de andra som du försöker tränga ut. Därför att de försöker du tvinga ett samvete, så säger aposteln Paulus att den som handlar mot sin övertygelse syndar ju, eftersom hon eller han tror att det är fel. Förstår ni? Det handlar inte bara om vad som faktiskt är rätt och fel. Därför ska man passa sig väldigt noga för att tvinga andra människors samveten. Jag säger det därför att det är högaktuellt idag och i andra tider också. För de som försöker följa Jesus så gott de kan, det är dessa mina minsta. Det du har gjort mot dem, och ibland har de haft fel till och med, men det du har gjort mot dem är ändå mot Jesus. Om någon har ett alltför känsligt samvete, det talar Paulus också om när han talar om vad människor klarar av att äta och sådär, då ska man ta hänsyn till det fastän de har fel. En kristen får äta vad som helst, men om de tror det, att det är fel att äta vissa saker, och du tvingar dem att göra det, då har du tvingat dem att synda, bryta mot sitt samvete, och då drar du på dig en dom om du gör det. Det är bara ett exempel på detta. Så dagens text är helt klart en varningstext Men nu får vi komma in på lite mer glädjefyllt också. Det är också en text som handlar om tröst och hopp. Och den är ju det för alla de som verkligen inte behöver en förklaring på vad detta är för någonting. De som dagligen förföljs, ansätts på olika sätt. På skolgården för att de tror på Jesus. På arbetsplatser, i kyrkan, i medier eller om det sker i Nordkorea eller något annat sånt land där man systematiskt förföljer kristna. För dem är ju detta en oerhörd tröst. Gud ser detta och han är inte tyst. Han har sagt, ja vi får inte hämnas, men han har också sagt, hämnden är min. Det kommer inte att gå ostraffat. Så att det finns en Gud som dömer och befriar, och det är säkert som amen i kyrkan. Kan detta hjälpa oss när vi blir förföljda? Att vi ser att Gud är större, att det här kommer de inte att komma undan med. Så att vi inte förfasas över det onda. Inte hatar dem som gör det onda mot oss, utan istället ber för dem. För vi är inte maktlösa, därför Jesus som vi tillhör är inte maktlös, även om det ser ut så just nu. Men de förföljarna, de lever ju i mörkret. Djävulen har förblindat deras ögon. Men också för dem var det som Jesus dog på korset. Och om de ser upp till honom så kan också deras liv förvandlas. Och de kan få börja vandra kärlekens väg de också. Precis så som det var för Paulus. Och då fick ju han så att säga känna på också sin egen medicin senare. Så att säga, och det säger också den helige ande när till Ananias när han omvänds. Så det finns en rättvisa i detta, i den skola som de får gå då. Så låt oss be i allt det som sker att våra hjärtan inte blir hårda. För det är ju det som djävulen vill, att vi ska få hårda, kalla hjärtan. Och då, för att vi inte ska få det, utan få en uthållig tro som räknar med domens dag som en realitet, men som i Jesu följd inte bara älskar de som förtjänar det utan också de som inte förtjänar det. För att det ska kunna ske så krävs den helige ande i våra hjärtan. Varje morgon, kom du helige ande in i mitt hjärta idag igen och hjälp mig att leva så som du vill. Ge mig ett hjärta av kött och blod som älskar dig, som älskar mina kristna syskon, men också genom din mirakulösa kärlek också, åtminstone ibland, kan älska dem som hatar mig. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det gäller dig och mig och alla människor. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, sen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss idag, då härmed tillkännages att följande medlem av vår församling har lämnat oss, nämligen Inga-Lill Wassberg, i en ålder av 68 år, 6 månader och 3 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omsluta med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Amen. Låt oss nu be kyrkans förbön.
Vi ber. Herre, du som ska skapa nya himlar och en ny jord och låta oss se sanningen om våra liv när vi en gång får möta dig. Till dig kommer vi med våra böner idag. Herre, hör vår bön och låt vår tro komma in. Vi ber för alla människor runt om i världen. Gud, hjälp alla som kämpar för att återge livet dess värdighet i länder och på platser där människor förtrycks och nekas rätten till ett meningsfullt liv. Vi ber för de länder och områden där krig och konflikter pågår. Särskilt ber vi för folket i Ukraina och i Mellanöstern. Styrk alla dem som arbetar för fred och rättvisa. Hjälp världens folk och ledare att nå gemenskap med dig. Herre, hör vår bön. Gud, vi ber att du ser på din kyrka med nåd och kärlek när dagen kommer då du dömer världen. Hjälp kyrkan att se sina möjligheter att bekämpa det onda. Håll din hand över allt det arbete som görs runt om i världen för att människor ska få del av ditt evangelium. Låt kyrkan få tydlighet i sin bekännelse och oräddhet i att predika det goda och sanna. Hjälp oss alla att få komma med försoning där hat finns, och med kärlek där likgiltighet råder. Herre, hör vår bön och låt vår tro komma inför dig. Så kommer vi med bön för oss själva och för vår egen församling. Fyll oss med glädje i gemenskapen med dig och gör oss uthålliga i våra böner. Vi ber för dem som är sjuka och ensamma. Och särskilt ber vi nu för dem som har bett om vår förbön. Gud, låt oss uppleva förnyelse och fördjupning i våra gudstjänster så att vi når en djupare samhörighet med dig och med varandra. Låt våra liv idag vara en tid av förberedelse i kärlek och omvändelse, så att vi är redo när din dag kommer. Visa oss vad du vill att vi ska göra och hjälp oss att lyssna efter din röst i vardagens uppgifter. Led oss så att vi förstår din vilja med i våra möten med andra människor. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, vi ber nu för de som genom dopet har blivit upptagna i Kristi kyrka. Vi ber för Maj, för Lukas, för Tage och för Ture. Bevara dem i tro och låt föräldrar, faddrar och församling möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som en dag ska låta din son komma åter i härlighet på himmelens skyar. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Tag emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I honom ger du oss en framtid och ett hopp. Vi vakar och beder med din stora dag för ögonen och fira denna nattvard som himmelrikets måltid, för att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Vad är du himmelens och jordens herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända och uppehålla en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Vår Herre Jesus Kristus, den natt han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna också: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom Tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, nu är allt tillrätt. Jesus sa, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte visa bort. Det finns glutenfritt bröd. Gå gärna fram i mittgången och ner på sidan om det är möjligt.
Vi sjunger ur lovsångsepterna som ligger i bänken. Vi börjar med nummer 7. Ge oss så Herre öppnade ögon. Nummer 7 i lovsångsepterna som ligger i bänkarna.
Herre, brinnande ljus.
Nummer 26. Det enda som bär. Nummer 22, hörnsten.
Hörnsten är svag min.
sjunger nummer 31.
Vi har tagit emot vår Herres Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Allsmäktige Gud, din son har här skänkt oss sin kropp och sitt blod och blivit närvarande mitt ibland oss. Öppna också våra ögon för hans närvaro i våra minsta bröder och systrar. Ge oss kraft att göra det goda och låt oss bestå i din dom genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Thank you.
Välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mässan är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.